Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Den här podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina?
Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså, det är liksom så här, ja.
Hur menar du då?
Mellan Skylla
och Karybdis.
Med mig, Stina Oskarsson.
Och Lars Anders Johansson.
Så där, nu får vi snabba oss så vi inte missar båten.
Okej, ja, vi springer lite.
Har du varit på Kvarnholmen förut?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Men känner du till vad det är för typ av ställe som vi ska till då?
Nej, alltså jag gick bara in och kollade på hemsidan på den där magiska trädgården som du pratade om. Så jag har bara lite sådär dålig känsla av att du nu tar mig till denna plats bara för att bevisa att offentligt finansierad kulturpolitik är ett haveri.
Ja, nu är ju det här en kombination av både offentligt finansierad kultur och privat finansierad kultur. Men Kvarnholmen är intressant på många sätt. För det är ett sånt här, vad ska man säga, ett modernistiskt mönstersamhälle som byggdes på 30-talet. Där det skulle vara bostäder och arbetsplatser och allting på samma plats.
Ja.
Det var kooperationen som ägde och byggde upp hela det där. Mm. Och nu så håller det då på att gentrifieras och bli en sån... Här kommer båten förresten.
Ja.
Och bli en sån stadsdel, ungefär som Hammarby sjöstad, med väldigt dyra bostadsrätter för de som flyttar in till Stockholm från övriga landet framförallt. Jättetjusiga lägenheter, ja, håller de på att bygga.
Ja, det verkar väl vara lite sådär, som jag fattar så såg det ut som att, ja, men det var någon sån här ekokafé och det var, eller fast nu hade det väl slagit igen, men det och så här, affär där man kunde byta kläder och alltså så här superlyxigt, fast ändå ska det vara ekoreko.
Ja, precis. Det är den nya rika övre medelklassen som flyttar dit. Jag läste någonstans att en trea i den här gamla fabriksbyggnaden kan kosta 8,5 miljoner. Det är ju dyrare än i innerstan.
Ja, det är ju inte klokt.
Så det finns mycket intressant att se där ute. Ja. Och sen så är det ju fantastiskt att man kan åka båt ut också. Ja, då går vi ombord.
Yes.
Ja, då närmar vi oss här kooperationens gamla mönstersamhälle. På vänster sida har vi Kungliga Djurgården med Teckaudden och Villa Manilla, Manillaskolan. Här uppe ser man arbetarbostäderna från 30-talet.
Men det är inte direkt arbetare som bor där nu.
Ja, fast jag tror det är nog mest folk som har bott där ganska länge. Men jag antar att värdet på deras lägenheter har stigit de sista åren.
För nu är det väl ombildat? Eller?
Ja, nej, jag vet faktiskt
eller
inte
tror
hur det
är. Tror du de fortfarande är hyresrätter?
Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Här framme är det i alla fall bostadsrätter i den gamla kvarnen.
Här börjar en ny historia. Ser du loggan?
Ja.
Vad är det för historia? Den nya medelklassen, högborg.
Ja, det är väl en ny form av utopi som växer fram här.
Jag avskyr bostadsutopier.
Jag avskyr utopier överhuvudtaget.
Varför det?
För att de alltid tvingar in människor i någon form av mall. De förutsätter att människor är på ett sätt.
Men det beror väl på hur utopin är utformad, tänker jag. Alltså, kan inte en utopi vara accepterande för olikheter, men ändå att, en positiv framtidsbild, att ha någonting att liksom hämta en riktning ifrån?
Nu kliver vi i land här. Ja, jag har inte hittills sett någon sådan utopi. Tänk att vi tar den här hissen upp.
Och det tror du jag ska våga. Jag är hissskräck.
Är det sant?
Ja.
Vill du hellre gå i den långa trappan?
Jag har sagt så här att jag kan åka hiss. Det blir väl en spännande podd om vi fastnar.
Nej, men vi kan ta trapporna istället.
Nej, men vi testar.
Är det sant?
Ja.
Varför hisskräck? Är det klaustrofobin?
Ja, det är klaustrofobin. När jag var liten så hade vi en dagmamma som bodde på 10:e våningen i ett hus. Och min mor tvingades bära upp mig för trapporna. Och min bror.
Men det funkar nu?
Alltså så här, aldrig ensam. Jag måste liksom verkligen koncentrera mig på att inte få panik, men det går.
Nu har vi klarat av hissresan.
Nu har vi klarat av den, ja.
Ja, här ser vi då det nya idealsamhället som växer fram.
Ja, det är ju verkligen en brytning här mellan, någonting som är rivet och sprängt och borta, och så håller något nytt på att växa upp här.
Så, då har vi passerat den här gamla makaronifabriken och börjar närma oss den magiska trädgården. Den magiska trädgården var alltså ett projekt, ett kulturprojekt här ute på Kvarnholmen sommaren 2014, det vill säga för ungefär ett halvår sedan. Där kommunen och byggföretag och andra sponsrade det här kulturprojektet, som det skulle vara en, ja, som namnet antyder, magisk trädgård här ute. För vill du ha hjälp?
Nu är jag halt.
Du kan ta min arm om
det. Det går bra.
Ja, det är fruktansvärt halt. Här till vänster ser vi då till exempel en massa trädhus. Det har varit SM i trädhus, där ett antal olika arkitektbyråer och allmänheten ställde upp och byggde trähus. Och skulpturer står det, lek på egen risk.
Ja, det ser då synnerligen ut på egen risk. Alltså det ser, ärligt talat, en mer omagisk plats får man söka efter. Det ser så skräpigt och så fult ut. Och jag kan liksom inte riktigt förstå, varför gör man något sånt här och sen... För att som jag förstår det så är det ju inte i bruk längre. För mig så känns det ungefär som ett kulturprojekt som har gjort allt för att kryssa i rätt rutor på bidragsansökningarna. Ekologiskt och barns deltagande och hållbart och på något sätt innovativt. Och då, det är så långt från ett fritt skapat konstprojekt som man kan komma. Det är någon slags försök att göra konsten till en, eller kulturen till en nyttig del i samhällsbygget. Och så ser man bara hur det havererar.
De här trädhusen, vad tycker du om dem? Det är alltså någon form av, de är byggda i tunna plankor och plywoodlappar.
Ja, det är ju väldigt fult, måste jag säga. Tittar man på en vanlig koja som barn bygger i träd, sådana som vi byggde när vi var små eller som alla vänner byggde, så har ju de en charm. De har ju något... Nej, det är verkligen fult, ursäkta mig. Men...
Ja, det var första anhalten.
alltså, jag tycker inte att man kan ta det här som ett bevis på att offentligt finansierad kultur är ett haveri. Jag
skulle säga, det här är ju även privatfinansierat.
Det
är,
ja, och det är kanske då det går åt helvete istället. Nej, men jag skulle säga att det är... Jag tror att det är resultatet av otrolig okunnighet bland kulturpolitiker. Som tror att man ska vara inne och styra och försöka liksom få ett kulturprojekt att passa in i den här perfekta stadsdelen och i dess image och med dess invånare och vad det vill signalera. Då har man ju tagit död på allting.
Här ser vi då, här är en gammal tennisplan som är inramad av ett rostigt stängsel, och här står det fler såna här skulpturer, eller vad man ska kalla dem. Det är alltså mer eller
halvt
mindre
förfallna träkojor i trä och plast. Och där ligger en vepa med Fredells som har sponsrat det hela. Alltså det ser verkligen tragiskt ut.
Men det som jag tänker, visst, det finns säkert som du säger någon form av naivitet eller så hos kulturpolitiker och även då hos de privata finansiärerna av sådana här projekt. Men den fråga som jag ställer mig, det är varför vill man som kulturutövare eller kulturskapare göra någonting som är så...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Fult och ett sånt uppenbart slöseri.
Alltså, tyvärr så tror jag att allt för många som jobbar med kultur har helt sänker sina kvalitetskrav inför möjligheten att få några pengar. Och det är oerhört tragiskt. Och jag tycker det är pinsamt.
Men tror du att man har lättare att få pengar om man gör någonting dåligt än om man gör någonting bra?
Jag tror att man har lättare att få pengar om man kan prata om det så att det passar in i... Alltså här ser man ju precis... Alltså så här, jag kan se framför mig hur den här ansökan har sett ut. Alltså till det här ekologiska kaféet, till att göra en tävling med träkojor, barns delaktighet, alltså verkligen konsten integrerad i staden. Det finns en total nyttoaspekt, man har använt alla de politiskt korrekta orden, och där går man vilse, tror jag. Där har man, alltså, genom att anpassa sig så tappar man den där drivkraften, och därför kan det nog idag tyvärr på grund av okunskap hos både, alltså ska man ha privata finansiärer finns det absolut en okunskap om kvalitet, men även hos, om man går till liksom lokala politiker där, och det är skillnaden som jag ser det, om man de offentliga medel som fördelas via professionella instanser som Kulturrådet och andra, där det finns andra konstnärliga kvalitetskrav, tror jag inte riktigt att sånt här projekt skulle ha gått igenom.
Skogsparkour står det på en skylt här.
Ja, jo, men det läste jag att man kunde komma hit och träna parkour eller capoeira eller någonting under en tid som projektet pågick.
Men är inte parkour, är inte själva saken med det att det äger rum i en stadsmiljö?
Ja, men det är väl lite konstnärligt då att göra parkour i en stad eller i en skog. Men det, alltså på något sätt behöver man inte göra, att bara promenera på det här berget är ju parkour. Alltså man tvingas ju på något sätt.
Vem föreställer du dig är målgruppen för det här som vi nu har sett?
Ja, det är det som är det tragiska med den här typen av kulturprojekt. Att det känns som att det finns ingen målgrupp annat än på ansökningshandlingarna. Det känns som att det är politikerna som är målgruppen. Målgruppen är att få pengar. Och det är ytterst, ytterst tragiskt.
Men det är också så intressant för att vi brukar ju alltid debattera om offentligt kontra privat. Mm. Men här är det ju uppenbart att båda sidorna har misslyckats på något sätt, eftersom det är, man har ju...
Det är totalt uppenbart. Och jag menar, man kan, som jag sa tidigare, inte se det här som representativt för en offentligt finansierad kulturpolitik. För en viss del av den, ja, men också för en viss del av den privat finansierade kulturen, på grund av total okunskap och att man har gått vilse, tror jag, i mätbara mål. För här kan man kanske nöja sig med att lämna in hur många som var här under den tid projektet pågick, och sen struntar man fullkomligt i de långsiktiga konsekvenserna.
Men kan man inte säga att det finns någon form av, att det är tidsandan som fångas här lite grann? Jag kan svårligen föreställa mig att man skulle ha gjort, om man skulle ha byggt en magisk trädgård för 100 år sedan, att det skulle ha blivit så här fult. Om man hade haft precis samma mängd ekonomiska medel, oavsett om det var privat eller offentligt, och man hade ett syfte att göra en magisk trädgård på det här fantastiskt vackra berget med utsikten. Jag kan inte tänka mig att man hade låtit det bli och det, så här fult. Och dessutom om det hade varit arkitekter som hade byggt de här trähusen och så. Det är ganska vanligt nu att till exempel byggentreprenörer vill använda kultur för att göra platser attraktiva, för att få människor att flytta dit och köpa bostäder och så vidare. Och det tycker jag i sig är en positiv utveckling. Men jag känner mig högst tveksam till att, om man tog med sig någon potentiell spekulant på någon av de här dyra bostadsrätterna upp hit och tittade på den här magiska trädgården och sa så här, att öka det här din benägenhet att vilja köpa en bostad på Kvarnholmen, så tror jag inte att någon hade tyckt det. Och då undrar jag, vad skulle du ge för råd till de byggherrar och fastighetsägare som vill sälja lägenheter med hjälp av kultur? Vad ska du ge dem för råd till nästa gång som de ska stödja ett kulturprojekt? Så här, vad ska de titta efter?
Ja, men då tänker jag att då ska man ju snarare bygga in gemensamma lokaler. Alltså, så att det kanske finns en lokal där man kan där band kan repa gratis, där alla boende i området kan, alltså lokaler man kan boka. För det är ju det som i de flesta länder skapar det mest rika fria kulturlivet, är ju om det finns tillgång till billiga lokaler där folk kan göra det som sen det de vill göra, så att konsten kan vara fri.
Finns det inte också någonting om att man historiskt frikopplade kulturen från, alltså en gång i världen så smyckade man ju ut husen. Man gjorde vackra husfasader. Husen själva var konstverken.
Och det är väl min andra synpunkt som jag skulle ge dem. Det är att säga, satsa på att bygga vackra hus. Alltså, så att vi kan njuta av skönheten i arkitektur. För det är någonting som vi nästan har tappat.
För det här 1%-målet som finns, där man ska köpa in konst. Mm. Är inte det, jag upplever det som en ad hoc-lösning. Där man, eftersom man hade slutat göra husen vackra, så var man tvungen att då köpa in konsten separat, eftersom det inte var en naturlig del av stadsbilden. Att först bygger man en ful stad och sen köper man in ett konstverk och ställer dit. Och då har man så att säga löst kulturbiten. Och på samma sätt så tycker jag att den här magiska trädgården, det känns att man bygger en kulturlös stadsdel och sen så...
Ja, det är precis samma sak, och man måste ju få det där integrerat. Men det, återigen, det handlar ju om, alltså det handlar om kunskap. Man måste ju kunna arkitektur, man måste kunna, alltså, vad är det? Man måste också kunna vilka förutsättningar krävs för ett levande kulturliv. Det är absolut inte att tro att man från politiskt håll kan skapa en magisk trädgård.
Ja, jag vet inte vad som ska hända här framöver, men det ser ju inte ut som det som gjordes i somras. Är till för,
men
att
alltså, det här är ju också ett resultat av den här projektifieringen av kulturen. Alltså eftersom att mer och mer av även de offentliga medlen blir ju projekt, och då måste det påbörjas och avslutas, och då är det klart att sånt här inte får ett hållbart, alltså ett längre liv, och det är väldigt väldigt tråkigt. Skulle man bygga en scen och låt några driva en fri teater här, eller men vad som helst, musik, skulle kunna musiklokal, konsert.
Men det som ändå beklämmer mig mest här, det är att allting är så, så taffligt utfört. Mm. Det ser så, så ja, det, illa ut.
Ja, det är fullkomligt oprofessionellt.
Och visst, det är naturligtvis trevligare här när det är sommar och vackrare väder, men jag tror inte att de här dekorationerna och så, som man ser på något sätt förhöjer den här platsen. Det gör mera från, men vi får väl se, det kommer att flytta in 10 000 personer här ute på Kvarnholmen inom de närmaste åren, så då kanske det finns underlag för en...
Ja, förhoppningsvis bestämmer väl de vad de vill ha här. Så att det blir någonting som kan få växa underifrån istället.
Ja.
Kultur måste växa underifrån.
Vågar man gå här, tror jag? Jo, men det går nog.
Vi gör ett försök.
Ja. Man blir...
Ett utflyktsmål som ni kan bespara er. Eller så går man hit för att fundera på vad man skulle kunna göra istället.
Ja, det skulle vara intressant att höra om de som beställde detta är nöjda.
Om de är nöjda, ja. Och om konstnären är nöjd.
Ja.
Hon såg väldigt leende ut på bilden på hemsidan, men...
Jag tycker att det finaste... som vi har sett här under vår promenad är ändå de här gamla grindarna som står här och rostar.
Ja, de är fina.
Det är det enda som känns någorlunda magiskt.
Synd bara att de har målat dem i lite rosa och grönt.
Ja, då har vi sett hela den magiska trädgården.
Ja, nu får vi ta det väldigt försiktigt, för här är det farligt.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.